Alltså temat prövningens stund idag. Det kanske inte låter så upplyftande, men vi får väl se. Evangelietexten är hämtad från idag, som jag läser från Matteus 4, där det berättas om hur Jesus prövas eller frestas. Det är olika ord i olika översättningar, och det är ju så att det grekiska ordet har båda betydelserna. Och det är inte så konstigt, eftersom samma händelse eller samma omständighet ger material för både prövning och frestelse. Det är liksom två sidor, kan man säga, av samma sak. Gud frestar ju ingen, men han kan tillåta, han tillåter prövningar av olika slag som en väg för oss att växa. Men samtidigt som Gud verkar på det sättet för vår mognad, så finns det ju en frestare som jobbar i motsatt riktning, men med samma material. Han jobbar för att vi ska falla, för att vi ska gå vilse. Men nu då evangelietexten, och vi börjar då i slutet på kapitel 3, där det talas om Jesu dop, och så fortsätter sen i kapitel 4. Jag läser alltså Matteus 3 från vers 16 och så till vers 11 i kapitel 4. Så får vi lite av sammanhanget. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: "Detta är min älskade son, han är min utvalde." Ja, just det, det var inte färdigt. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus sa till honom: "Det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov." Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: "Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Då sa Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka." Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Först så får alltså Jesus en tydlig himmelsk bekräftelse på att han är Guds älskade son. Och sen blir han genast förd ut i öknen för att prövas. Och det som den här prövningen eller frestelsen framförallt riktar in sig på, det är ju just precis det som Gud nyss har talat. Det som testas är hans sonskap och vad det innebär. Är det här möjligen ett mönster som vi kan känna igen? Att när Gud har talat eller gjort något i våra liv, så kommer sen testet hack i häl. Men vi ska lägga märke till en sak i den här texten, och det är att även om det är djävulen som står för frestelsen eller prövningen, så är det ju anden som leder Jesus ut i öknen. Så det är ändå Gud som har initiativet. Så tydligen ingår det i Guds plan att Jesus ska prövas. Det står att han fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Det visar alltså Guds suveränitet att till och med hans fiende omedvetet får tjäna Guds syfte. Om Jesus nu fullt ut ska kunna vara vår bror, om han verkligen ska bli vår frälsare, så är det här någonting som han måste gå igenom. Och där vi har fallit, där måste han segra. Det är bara på det sättet som han kan vända kursen så att den går mot upprättelse istället för mot fördärv och undergång. I den här berättelsen om Jesu frestelser i öknen så finns tydliga paralleller till femte Mosebokens beskrivning av israeliternas erfarenhet i öknen. Och det är tydligt att Jesus tolkar sin erfarenhet mot den bakgrunden. För tre gånger så ger han djävulen svar på tal med just citat från femte Moseboken, därifrån kapitel 6 och kapitel 8. Och så finns det flera paralleller mellan de här två berättelserna. Jesus var i öknen i 40 dagar och det var anden som förde honom dit för att han skulle prövas. Och Israels folk var i öknen i 40 år för att Gud, som det står, skulle pröva vad som fanns i deras hjärtan, om de ville hålla hans bud eller inte. Och det står också där att Gud fostrar Israel som en man fostrar sin son. Nu visade det sig att den sonen ville inte lyda. Men Gud sänder sonen, alltså sonen i unik bemärkelse. Han kommer för att ställa till rätta det som gick snett. För att vända kursen, inte bara för Israel utan för oss alla som hade kommit fel genom vår olydnad. Men den här felaktiga kursen, den hade ju börjat långt innan Israels ökenvandring. Och i GT-texten för den här söndagen, alltså första Moseboken 3 och de första verserna där, så kan vi ju läsa om hur Eva och Adam faller för frestelsen att ifrågasätta Guds intentioner. Vad är det Gud egentligen har för avsikt? Vad har han i sitt hjärta? Och just där har vi pudens kärna. Att misstro Gud och ta saken i egna händer. Där i ett nötskal har vi orsaken till människans skada. Den som Jesus kom för att bota. De tester som Jesus möter i öknen riktar alltså framförallt in sig på hans relation till Gud, till hans sonskap. Om du är Guds son, så börjar djävulen de två första frestelserna. Han vill alltså locka Jesus att missbruka sin ställning som Guds son, att missbruka sin auktoritet. Som människa blev Jesus naturligtvis hungrig, och det var inte konstigt att han till slut blev hungrig efter 40 dagars fasta. Och där i den mänskliga svagheten efter den här fastetiden så passar djävulen på. Men inte ska väl du som är Guds egen son behöva hungra och vara svag? Varför inte hjälpa sig själv och göra de här stenarna till bröd? Men Jesus visste att han var i öknen för att klara det prov som Israel hade gått bet på. Han var där för att som människa lyssna till Gud och lyda, följa. Han var där för att lära den läxa som Israel inte hade lärt sig, nämligen att människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Enligt 5 Mosebok 8 och vers 3 så var det för att lära sig just det som Israel prövades i öknen. Det var därför de fick hungra en tid och det var därför de fick manna direkt från Gud, för att de skulle lära sig att ta emot ifrån Gud. Och det var det som Jesus nu gör. I Hebreerbrevet 5 så heter det att Jesus, fastän han var son, fick lära sig lydnad genom att lida. Och att han därför kan rädda dem som lyder honom. Det fanns alltså någonting som Jesus måste gå igenom som människa. Som människa måste han välja att sätta Guds rike först och följa Faderns vilja. Det hade han ju gjort. Som Guds son i himlen så hade han ju frivilligt lämnat all härligheten och börjat sin färd mot korset. Men nu, när han står och ska börja den kallelsen, nu prövas hans beslut igen. Och med olika medel så försöker djävulen locka honom bort från den här inslagna kursen. Men Jesus säger hela tiden nej. Och även om fiendens förslag faktiskt ser ut att för stunden lösa ett problem, så vägrar Jesus att följa hans råd. Istället så lyssnar han till Fadern. Och han har inget behov att visa vem han är. Utan det räcker med Faderns bekräftelse. Du är Guds son. Han har inget behov av några uppvisningar i öknen inför djävulen att bevisa att han är Guds son. Och inte för sig själv heller. Inte för någon. Utan det räcker med Faderns bekräftelse. Men djävulen, han går vidare i en ny omgång på temat om du är Guds son. Och den nya varianten, den handlar om att Guds son ska väl inte behöva utsättas för några faror. Tänk efter nu, säger djävulen. Vore det inte lika bra att pröva och få en rejäl grundläggande erfarenhet av Guds beskydd nu, innan så att säga den offentliga verksamheten sätter igång? Och nu är vi ju här på den här höga tempelmuren, för övrigt närheten av där Jesus skulle lida och dö. Men här på den här tempelmuren, här har du ju en fantastisk möjlighet att få uppleva Guds beskydd. Tänk, om du nu är Guds son, så varför inte kasta dig ner? Så du får uppleva Guds beskydd. Gud har ju lovat att sända sina änglar för att beskydda och hjälpa. Du tvivlar väl inte på det, Jesus? Och för att verka trovärdig så använder ju djävulen då gärna Bibeln. Men Jesus låter sig inte vilseledas av felplacerade bibelcitat. Utan han svarar med ett nytt citat från 5 Mosebok. Du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Jesus har inget behov av att experimentera med Gud. Men djävulen ger sig inte med detta, utan vid den tredje frestelsen så möter vi Jesus uppe på ett högt berg. Och där passar djävulen på att måla en bländande vision av alla riken i världen. Och sen kommer han med ett till synes väldigt generöst erbjudande. Allt det här ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Tänk så generöst. Så här står det i Lukas version. Jag ska ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig ska allt detta bli ditt. Och djävulen är bra på halvsanningar. Och den första delen i den här bisatsen var ju helt rätt. Ty den har lagts i mina händer. Det kan också översättas till mig har den blivit förrådd. Alltså, på grund av människans olydnad så hade världen blivit överlämnad eller förrådd till Guds fiende, som nu kallas av Johannes för denna världens härskare. Men Jesus kom för att vinna världen tillbaka till Gud. Jesus hade kommit för att upprätta Guds rike i världen. Han var kallad av Fadern att vara kung. Men allt detta måste ske på Guds sätt. Jesus som har kommit för att ta ifrån djävulen hans makt, han kan inte tänka sig att själv ta emot makt från honom. Han ville bara ha det som Fadern gav. Vi vet inte hur mycket djävulen förstod vad som var i görningen. Han förstår sig inte på det här med korset. Men i varje fall så fungerar hans tredje attack som en frestelse för Jesus att undvika korsets väg. Han frestas att ta en genväg, eller snarare att vika av på ett villospår. Men Jesus vet vad som står på spel. Han känner Guds väg och han tänker inte ta någon genväg. Han svarar okuvligt och skarpt: gå din väg, Satan. Här är det återigen sonens trohet mot Fadern som prövas. Och Jesus svarar återigen med ett ord från femte Mosebok: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Eller tjäna, som det också kan översättas. Att byta bort kärleken till Fadern mot makt och ära var totalt främmande för Jesus. Och tyvärr var det inte lika främmande för Israels barn, och inte för oss heller. Citatet som Jesus tar fram är från femte Mosebok kapitel 6. Där Israel varnas för att glömma Gud för all den materiella välsignelse som de skulle få i löfteslandet. Det hände ju tyvärr gång på gång att Israel svek sin Gud för andra gudar. De svek honom för politiska fördelar och världslig makt. Men där Israel svek och där vi har svikit, det var Jesus trogen. Han tillät ingenting att störa kärleken till Fadern, överlåtelsen till hans vilja. Där Israels barn svek och där vi har svikit, där stod han troget fast. Och Gud var också trogen mot honom. Och till slut, när alla de här frestelserna är genomkämpade och Jesus har visat bort frestaren, så kommer änglarna fram och betjänar honom. Hur står det inte, men kanske upplevde han som Elia i öknen att änglarna kommer med mat. Det som djävulen ville locka honom till på felaktiga vägar får han nu som gåvor ur Guds hand. Det är i den tredje frestelsen eller prövningen som kontrasten mellan Gud och djävulen blir särskilt tydlig. Därför att när djävulen frestar med makt, så är han verkligen inne på sitt eget favoritområde. Han drivs av maktens berusning, och hans metod är att tvinga till underkastelse. Men den här djävulska frestelsen biter inte på Jesus. Så när djävulen försöker fälla Guds son, så frestar han över sin förmåga. Och det slutar med att han själv faller. Hela hans livshållning avvisas av Jesus. Han som har kommit för att visa Guds kärleksmakt genom att offra sig själv. Här ser vi alltså den totala kontrasten mellan Gud och djävulen. Deras makt är inte bara en fråga om storlek. att det är olika storlek, utan det handlar om två helt olika slags makt. Precis som Jesus blev frestad, så kan också vi bli frestade att sätta Gud på prov. Och det ska vi naturligtvis inte förväxla med att be Gud om hjälp. För det får vi göra, och det är inte detsamma som att utmana Gud. Han har ju dessutom lovat att när vi sätter hans rike främst, så ska han se till våra behov och ge oss det vi behöver. Men det betyder ju inte att vi slipper alla motgångar när vi sätter Guds rike först heller. Och där, alltså i motgången, så finns ett arbetsmaterial både för Gud och för frestaren. I samma motgång, för övrigt så är det även i medgång som frestelsen kan komma. Men i samma motgång eller i samma händelse så finns material både till den prövning som ger oss möjlighet att växa och mogna, och till den frestelse som kan få oss ur kurs och få oss på fall. Och en vanlig frestelse när vi möter motgångar är väl den här, att du som är Guds barn, eller du som har verkligen valt Guds väg, du ska väl inte behöva uppleva det här? Varför hjälper inte Gud dig? Det ser du att det inte lönar sig att lyda Gud. Och så vidare och så vidare. Och på det sättet vill fienden så ett frö av misstänksamhet mot Gud. Och helst av allt få mig att vända mig bort från honom. Som det var för Jesus, så är det också när vi blir frestade, att det djupa sätt är troheten mot Gud som sätts på prov. Ska jag vara trogen Gud och följa hans väg, eller ska jag välja en enklare, bekvämare väg? En som kanske kortsiktigt ser ut att ge en vinst. Är kärleken till Gud det främsta i mitt liv? Eller är jag beredd att byta bort den skatten mot kortsiktiga fördelar? Har jag tålamod att vänta på Guds tid för att han ska få förverkliga det som han har talat? Eller tar jag saken i egna händer? Är jag beredd att leva beroende av Gud i ett lyssnande? Eller styrs jag mer av mina egna impulser och mitt eget förnuft? Det är frågor som jag kan ställa till mig från den här texten. Och som vi kan ställa till oss nu när vi går in i nattvarden. Låt oss be tillsammans. Låt oss vara stilla en stund först i bön och överlåtelse.